Vi ska få sjunga lite mera om en liten stund. Jag ska alldeles snart läsa från Apostlagärningarna, det första kapitlet och de första verserna där. Och det handlar ju om då när Jesus återvände till himlen efter att han hade varit här på jorden. Och det är Kristi himmelfärdsdag som vi påminner oss om nyss här. Och det är intressant att läsa de här bibeltexterna och påminna sig om det. Vad är det som är viktigt med att Jesus återvände till himlen? Jag tror att vi många gånger inte tänker så mycket på det eller reflekterar över det. Jag vet inte vad du har för koppling till Kristi himmelfärdshelgen. När jag gick i skolan så var det ju lite extra ledigt, det var ju så man tänkte. Och sen var det den här klämdagen, fredagen då, så då var det långledigt och så kom ju pingsten också. Nu har de ju tagit bort annan dag pingst som helgdag, så det är ju illa för tycker många. Men när jag gick i skolan då var det ju Kristi himmelsfärd och pingst, det var lite så här långledigt, det var lite extra. Och sen har jag haft lite arbeten, andra arbeten än pastorsjobbet, och då var det också ofta ledigt så där på fredag nästa Kristi himmelsfärdsdagen också. När man jobbar i kyrkan så här, i församling, då blir det inte riktigt lika. Då är Kristi himmelfärds, det är ju en helg, och det kan ofta vara någon samling eller gudstjänst då lika så när det är pingst. Ja, det är i alla fall det här med en lite långledighet. Jag tror att det är många svenskar som uppskattar det. Jag läste här nyligen att det är inte så många länder som firar Kristi himmelfärd som en helgdag. Sverige är ganska unikt, det finns några länder till, men det är inte många länder som gör det. Och man har firat Kristi himmelfärd alltså som en speciell helgdag sedan 300-talet. Tydligen inte från allra första början då, men när kyrkan växte fram, men från 300-talet så blev det en speciell helgdag då. Och folknykterhetens dag tänker man Kristi himmelfärd. Det associerar många det med fritidsaktiviteter. Det är också med pingsten det här, man är ute i skog och natur och sådär. Och vi svenskar tycker ju mycket om det. Och det är inget fel med det, absolut inte. Men man associerar det med det många gånger, sommarstället, så att lägga ut båten och så vidare. Jag blev också uppdaterad här alldeles nyss om att tidigare så var det det med att man släppte ut korna. Och kalvarna, koutsläpp som man säger, det var Kristi himmelfärd också. Nu tror jag inte det är riktigt så, för jag har sett många kor vara ute och beta ganska länge. Men det finns många sådana där associationer med Kristi himmelfärdshelgen. Men det är naturligtvis inte därför vi firar Kristi himmelfärd. Och nu ska vi läsa från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11. Och det är Lukas som skriver det här. Och Lukas, han har ju skrivit Lukas evangeliet också. Och så går han in på Apostlagärningarna, fortsättningen. Och de här berättelserna kompletterar varandra. I sitt evangelium så nämner han om att Jesus återvände till jorden också. Han avslutar sitt evangelium med det. Och så börjar han Apostlagärningarna med den berättelsen också. Med lite olika infallsvinklar. Så läser vi. Vers 1. I min första bok, ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du åter ska upprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni skall vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och en moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, det berättas att Jesus under 40 dagar, säger Lukas här, var här bland lärjungarna och han framträdde för dem. Och när man läser Lukas evangeliet då verkar det inte ha gått händas, alltså då händer det väldigt mycket på kort tid verkar det. Det verkar nästan som att han lämnade jorden på samma dag som han hade uppstått när man läser i slutet av Lukas evangeliet. Men här säger Lukas att under 40 dagar så var han och bland lärjungarna och han gjorde många tecken under. Sen tar det ju 10 dagar till och då kommer pingsten. Och här säger då Jesus till dem att de ska stanna i Jerusalem för om några dagar ska de få kraft från höjden, få den helige ande. Och det är ju 10 dagar här de väntade och så fick de uppleva den helige ande. Sen talar Jesus om uppdraget att de ska gå ut och predika evangelium i hela världen. Och sen ger han dem välsignelsen. Det stod inte i den här texten jag läste här. Men det står, skriver Lukas om i sitt evangelium. Att Jesus välsignade lärjungarna. Jag tänkte att det är, tänk vad fantastiskt att få motta välsignelsen direkt av Jesus. Det måste vara något helt enormt att få göra det. Du kan bara tänka dig med det. Vilken fantastisk upplevelse. 3 saker som jag bara vill nämna här som jag tror är viktiga. Det finns säkert mer man skulle kunna nämna, men 3 saker som är viktiga utifrån det här med Jesu himmelsfärd. Nummer 1, för det första. Jesus blev upptagen till himlen, läser vi. Upptagen. Han flög inte upp i rymden som en astronaut. Det finns faktiskt en religiös sekt, kanske flera sådana sekter som menar att Jesus kom från yttre rymden och så återvände han här i det här sammanhanget. Flög upp till någon annan planet eller var han kom ifrån. Men det är inte det handlar om. Utan han gick in i en annan form av det vi kallar för rum. Det var det som hände. Himlen är ju ingenting som egentligen, när Bibeln talar om himlen så, någonting som är ovanför våra huvuden. Även om vi uttrycker oss så, vi vänder blicken uppåt mot himlen. Jesus gjorde det när han till exempel bröt brödet och de här 5 bröden och 2 fiskarna. Exempelvis så lyfte han blicken upp mot himlen och så välsignade han brödet och fiskarna och så delade han ut maten till människorna. Det är mer symboliskt att man gör det för att man lyfter blicken upp mot Gud. För Gud är större. Han är högre än dig och mig. Och det är det handlar om. Det är det handlar om när vi lyfter blicken uppåt. Det handlar om parallella dimensioner. Jesus inte bara försvann. Utan han lyftes upp och togs bort i en sky, i ett moln, säger Bibeln. Han lyftes upp och så togs han bort i en sky i ett moln. Och i gamla testamentet om man läser så är skyn eller molnet en symbol för Guds härlighet. Och det var det som lärjungarna såg här upplevde när Jesus lyftes upp i skyn. De upplevde Guds härlighet närvarande. Det var det som hände. Och Jesus gick dit Gud bor, in i en annan dimension. Han flög alltså inte upp i rymden, glöm det. Han gick in i en annan dimension. Och så står det att 2 män visade sig. 2 män i vita kläder och det var änglar som visade sig. Och så säger de här männen till lärjungarna: varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det beskrivs inte mer än två män i vita kläder. Det är inget spektakulärt så där hur änglarna såg ut och några sådana saker. Utan här är det budskapet och uppdraget som är i centrum. Inget annat. Så Jesus blev upplyft i en sky, ett moln. Det var Guds härlighet som lyfte upp honom. För det andra, nummer två. Gud är närvarande tack vare att Jesus är återförenad med Gud. Gud är närvarande, alltså här idag, närvarande tack vare att Jesus är återförenad med Gud. Man kan säga att Kristi himmelfärd är finalen på påsken. Utan Kristi himmelsfärd förlorar påsken sitt uppståndelsebudskap. Det fattas någonting viktigt om inte Jesus hade återvänt till himlen, till Gud och satt sig på hans högra sida som texten talar om också. Inte just här men andra bibeltexter. Att Jesus är återförenad med Gud fullbordar försoningen, påsken och gör Guds närvaro möjlig genom den heliga ande, pingsten. Vi kanske är lite avundsjuka så där på lärjungarna när vi tänker att de levde nära Jesus och de pratade med Jesus och de åt med Jesus och de tog emot undervisning direkt med Jesus. Vi tycker att då skulle man ju aldrig kunna tvivla mer eller aldrig kunna frågasätta mer om man levde så nära Jesus. Men han är ännu mer närvarande idag faktiskt. Han är det genom sin heliga ande som bor i oss. Det fick inte lärjungarna uppleva att den anden, ja det fick de uppleva sen, men när Jesus gick på jorden så var det inte riktigt samma. Det fick de uppleva på pingsten sen när de fick del av den heliga ande. Att Jesus tog sin boning i deras inre människa. Och det får du och jag också uppleva. Så Jesus är närmare oss än han någonsin har varit. Vi kanske inte tänker så alltid, men det är viktigt att påminna sig om det. Jesus återupptar, kan man säga, den helighet han hade hos fadern innan världen var till. Och det vi läste i inledningsordet här från Johannes evangelium. Att Jesus skulle återvända och bli förhärligad. Alltså han återupptar den helighet han hade hos fadern innan världen blev till. Hade han heligheten hos sin fader. Och det, den återupptar han när han återvänder till himlen. Och så finns också heligheten stadfäst i den mänsklighet som han hade antagit genom att han blev människa, inkarnerad genom människa. Och han är huvud för församlingen, säger Bibeln, som är hans kropp. Så Jesus finns tillgänglig överallt. Han finns överallt genom sin heliga ande. Och han bor i dig och mig som bekänner oss som hans efterföljare, alltså hans lärjungar. Men han styr från himlen. Han styr från himlen. Han är herre och han regerar, säger Bibeln. Och han sitter nu på Guds högra sida. Och det är väldigt starka uttryck det där att sitta på faderns högra sida, Guds högra sida. Det var ju det som gjorde att rådet blev rasande och till och med översteprästen rev sönder sina kläder när Jesus talade om det innan korsfästelsen. Människorna tålde inte att höra det för det var hädelse. Men det är så att Jesus sitter på Guds högra sida. Han styr från himlen men han är mer närvarande här och nu än han någonsin har varit. Och det här är möjligt tack vare att han återvände, alltså tack vare Kristi himmelsfärd. Så det här är ingen sån där tilldragelse som man läser i Bibeln som inte är viktig på något sätt eller bara en parentes, utan är oerhört central och viktig egentligen. Vi läser också i trosbekännelsen som Svenska kyrkan ofta läser då. Vi läser ju inte så ofta, men uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. David skriver också i psalm 110, 1000 år innan Jesus kom, profetiskt: sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Och det var det ordet Jesus citerade för rådet innan korsfästelsen. Till sist, helt kort, hoppet om framtiden. Det finns ett framtidshopp också i den här berättelsen att Jesus återvände. Vad sa änglarna, de här männen i vita kläder, till lärjungarna? Jo, att han ska komma tillbaks på samma sätt som han har lämnat den här världen. Så man kan säga att läromässigt är Kristi himmelsfärd ledet mellan Kristi första och andra ankomst till jorden. Det kommer en dag då vi inte längre ska ha de här parallella dimensionerna. De ska inte längre existera, utan vi ska se, som Bibeln talar om, ansikte mot ansikte. Nu är det liksom som en slöja eller fördolt. Vi ser inte himlen med våra fysiska ögon. Vi kan inte se Gud rent fysiskt så här. Vi kan bara uppleva honom och erfara honom och känna honom. Men det är lika verkligt som om vi såg det rent fysiskt. Men på något vis det är en slags distans. Men en dag så ska vi se ansikte mot ansikte. Och avgränsningen mellan det ofullkomliga och det fullkomliga existerar då inte längre. Det kommer en dag. Och det är värt att påminna sig om det. Hoppets budskap. Och det kommer alltid i Bibeln när man läser. Hoppets budskap. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Och det är skönt att påminna sig också i dagar som de här. Då vi lever under ganska tuffa förhållanden många gånger. Och det är mycket sjukdom och död runt omkring oss. Men det finns ett hopp. Det finns en framtid. Och det är ett fantastiskt budskap som vi får ta till oss. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här bibeltexten, eller bibeltexterna vi har fått läsa. Tack att vi får påminna oss om vad du säger i ditt ord. Tack att du återvände till Fadern. Och tack att du sitter på Guds högra sida. Och tack att det är du som är Herre och Konung. Tack att det är du som styr, Herre. Det är du som regerar. Men tack också att du är närvarande genom din heliga ande mitt ibland oss. Tack att du bor i våra hjärtan, Herre. Tack att vi får gemenskap med dig. Tack att vi får leva nära dig. Tack att vi får erfara och uppleva dig varje dag, varje stund. Varje sekund så finns du hos oss, Herre. Vi tackar dig för det. Och tack för hoppet att du en dag ska komma tillbaka på samma sätt som du lämnade den här jorden. Tack att det finns ett hopp, Herre. Tack att vi får äga det i våra hjärtan. Och tack att du vill uppmuntra oss idag med det, Herre. Vi prisar dig för det. Tack Jesus. Tack att du vill välsigna var och en som är här den här stunden nu, Herre. Tack att du vill ge oss kraft och mod att gå vidare. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack för möjligheten att träffas här och samlas, Herre. Prisa dig. Tack Jesus. Jag ska sjunga ett par lovsånger här i avslutningen av gudstjänsten. Men jag känner nu också att jag vill be för människor här i församlingen. Som är sjuka och inte mår så bra. Så vi ska lyfta fram dem också. Och ni som finns här i församlingen, ni känner ju dem, det är ju Stig och Margareta. Vi ska be för Stig speciellt, Tiasson. Ska också komma ihåg Ann-Marie och Sven-Evert. Ann-Marie är på sjukhus också, inte så stark. Och Sten och Inga Lille, speciellt dem jag tänker på nu. Sten är inte så bra heller. Så att vi ska, och han är på sjukhus, så vi ska be för dem också den här stunden. Och det finns fler också som vi inkluderar i förbönen. Herre, Tack att vi får be för våra bröder och systrar nu också, Herre, i församlingen som är sjuka, som är svaga, Herre. Tack att du vill ge styrka och kraft. Tack att du vill hjälpa Stig just nu, Herre. Tack att du är med honom på sjukhuset. Du är också med Margareta, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Hela familjen vill du styrka och ge kraft. Jesus, vi ber också för Sten och Inga-Lill. Familjen. Tack att du hjälper, Herre, i den här stunden, Herre. Och tack att du finns där, Herre. Tack att du aldrig överger oss, utan du finns alltid närvarande, Herre. Genom svåra passager i livet. Också när det är lättare, Herre. Men tack att du alltid finns där. Tack också, Herre, att du vill hjälpa Ann-Marie och Sven-Evert den här stunden också. Och du vill ge kraft, Herre. Du vill möta Ann-Marie på sjukhuset också. Vi tackar dig för det, Jesus. Du känner andra också. Övriga som kämpar med sjukdom. Som kämpar med lidande. Kanske ensamhet och andra saker nära oss, Herre. Tack att vi får be för dem också den här stunden. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Då sjunger vi ett par lovsånger här.